Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det sjukaste var ju att det då drogs upp i tingsrätten. Mm. Jag blev friad i tingsrätten. Ja. Men åklagaren valde att dra det här vidare till Svea hovrätt.
AV-podden är tillbaka. Och den här gången har jag en jävligt speciell gäst med mig. We go way back. Det här är Bo Magnus Schmidt. Eller MC Bo Magnus Schmidt.
Ja, eller Mange Schmidt.
Eller Mange
som
Schmidt.
Som de kanske flesta känner till mig som. Ja, men vi reminissade ju faktiskt här och började liksom snacka egentligen. Vi kom på oss själva så här, men fan, det här kan vi inte sitta och prata om nu. Vi måste ju sätta på rec.
Lur.
Men vi... För jag tänkte på vägen hit på liksom, fan, vi har känt varandra jävligt länge.
Ja, vi har känt till varandra. Vi har ju inte hängt så här supermycket.
Nej, men ändå men liksom gemensamma polare. Du började spela in med Gurra där, Stockholmsstall och allt det där. Det var ju, det var inte igår.
Det var jävligt.
Det var länge sedan.
Det var fan 95.
Så vi hängde ju på samma hiphopklubbar och allt det där.
Ja.
Men sen har det visat sig nu när vi snackar att det liksom finns ännu mer röda trådar tillbaks till liksom ja. Barndomen i
Ängelbrekt.
Ja, först det.
Ja. Husby.
Ja. Och allt det där.
Ja, så att välkommen.
Tack. Vad kul alltså, var.
Vi kan bara köra på.
Ja.
Vi brukar göra liksom crack a brew som man sa förr i tiden.
Ja.
Jag har lite whisky, jag har lite öl och lite vatten. Vad föredrar du?
Om du har whisky och öl, då måste du bjuda hit näken. För det är det bästa han vet.
Det är hans grej.
Jag
öl.
Gillar verkligen det också, så att jag öppnar en öl på en gång. Tack!
Nice.
Det är torsdag, det är lite... Det är ju
AV-tid.
Det är AV-tid alltså. Och klockan är... Strax efter 17, det är liksom the AV hour,
det
kan man
väl
säga. Så att det är inte så att vi sitter, det är inte så måndag morgon när vi sitter och fejkar med en Ramlösa, utan vi tar en öl och det är AV.
Ja, innan vi går in på allt det där, alltså du är ju ändå i krogbranschen måste jag säga, eller har jag fel?
Ja,
du är i krogbranschen, restaurang, mat och sådär. Blir det mycket AV?
Alltså jag, man kan säga att jag är tillbaks.
I
krogbranschen. Det är många inte vet.
Skål för,
skål för helvete. Skål.
En fan.
Gud vad gott. Nej men det är många inte vet. Är att jag har jobbat jättemycket inom restaurang. Du vet det för att du har varit gäst när jag har stått i baren. Så du vet det.
Men du vet inte vart.
Men jag stod i baren, Mikael Källare, stod i baren på, jag hade liksom klubbar där, sen så på gamla Sjögräs,
Sjögräs.
Där nere.
Det är här,
ja, det är här. Mm. Där var du gäst, där stod jag i baren. Mm. Det är bara för att det är så länge sedan. Så.
Ja, du
Anna Khan, hängde du någonting där? Inte exakt, shit. Där var jag barchef. Jag har jobbat liksom på Sture kompaniet, jag har jobbat på gamla Lydmar, jag har jobbat på någonting som heter Vidgård, jag har jobbat på det som heter Akvarium i Kungsträdgården, det heter nu Thank God It's Friday.
Där har hänt mycket grejer,
det var G-klubben och sånt. Det här, folk med så här rullator och käpp, de vet vad vi pratar om.
Ja,
the youngins, de bara, vad fan snackar de om? Men så att jag har, alltså faktum är att min första restaurang liksom bekantskap var att jag praoade på Tranan vid Odenplan.
Mm.
Vilket i sin tur gjorde att jag kunde se Digital Underground och A Tribe Called Quest där. Då. För att jag var ju alldeles för ung, men eftersom jag hade prövat där så fick jag komma in ändå.
Ja, de körde där på Tranan?
Ja, innan de alltså var kända, förutom en liten liksom initierad klick. Det är legendariska spelningar.
Shit.
Tupac var med som backup-rappare till Digital Underground. Så att jag har faktiskt sett Tupac på Tranan. Det, är ju, det visste man ju inte då vad som skulle komma, men det är jävligt mäktigt.
Det är så att,
och det här var ju alltså i slutet på 80-talet.
Mm.
Så gammal är jag. Jag är född 73. Och sen jobbade jag, så jag jobbade nästan i 20 år på olika sätt inom restaurangbranschen. Sen slutade jag med det. Och, eller, parallellt med musik. Jag har ju alltid haft så här, varit den som bokar DJ och haft klubbar och sånt där.
Mm.
Så att det har varit liksom kombinerat de där två sakerna. Sen började jag jobba med musik mer på heltid. Jag var exekutiv producent på tillsammans med Christian Falk.
Mm.
Tillsammans med Thomas Rorschach. Framförallt där jag liksom har fått credit i liksom skivomslaget. Den hette Swedish Open.
Okay.
Släppte han kanske år 2000 eller något sånt där. Mm. Efter Kel Bordell.
Mm.
Men innan hans andra solo skiva.
Mm.
Jag var också exekutiv producent på Sleepys platta, min gode vän.
Mm.
Sen långt way way back.
Ja,
det... där var jag med i väldigt hög utsträckning och liksom planerade alla inspelningar. Du fattar ju själv att samla en platta med typ 15-20 låtar med olika rappare och producenter på den tiden när alla var så här 20 och bara, man bara, var är du någonstans? Oh, okej, okay, var den här månaden?
Jag var med och gjorde Cyber Catline.
Ja, du vet.
Ja.
Jag var inblandad i Thomas Rorschachs legendariska första album Magic Villa. Jag var med under hela den inspelningen. Jag var med och körade på någon låt och sånt där. Sen så tyckte jag så här, men fan, nu är det dags för mig att göra det här. Så gjorde jag så liksom, släppte jag min egen musik. Men då hade jag liksom en hel karriär bakom mig från restaurangen. Så
ja,
nu är jag tillbaks där.
Du är tillbaks, du gör en flip.
Så det stämmer det du säger, att jag är i krogbranschen igen.
Ja, för att jag har inga så specifika liksom, jo, några specifika minnen. Men jag har för mig att du var mycket engagerad i krogbranschen på något vänster liksom. Och sen på den tiden sprang man ju bara runt och klubbade liksom. Så
ja.
Jag hade ju ingen koll egentligen sådär. Vem som är vem, vem är bakom. Så här.
Nej. Man visste typ vem som var DJ eller åtminstone vilken typ musik det var. Det var det som var.
Och du skyltade ju aldrig med att men det är jag som är ute i den här klubben. Som idag är det viktigt för den som arrangerar klubben att visa sig och så här, på Instagram, Facebook. Och på den tiden var allt sånt där skedde bakom dörrarna. Så det är ingen som visste riktigt.
Det är lite som det man kan jämföra det med, du vet, innan. Om man ska dra en parallell till hiphopmusik som vi båda liksom också har en stark bakgrund i.
Mm.
Du vet, innan Puff Daddy och sånt där som började säga yeah, Puff Daddy, remix och sånt.
Ja.
Så liksom, om man inte var en nörd som läste innantill på skivomslagen, då visste man inte vem som hade producerat.
Nej.
Eller så. Det var ingen fame idé. Det var liksom, man gjorde det för att man älskade musiken.
Och att producenter började bli kända, det var ju för att snubba som DJ Premier. Som
egentligen
var DJs. DJs Pete Rock.
Ja.
De var egentligen DJs och började producera. Då fick folk ögonen upp för shit, vadå, producenter?
Ja, hen kanske är viktig också.
Ja,
liksom.
Så att det var, det är sant det du säger.
Ja.
Men som sagt, alltså jag vet inte ens vad jag ska börja med dig. Du gör så mycket.
Jag vet.
En viktig grej som jag tycker är så här, nästan opener. Du ska bli pappa.
Ja.
Det är
number one.
Det toppar ju allt.
Ja, det är exakt. Det ska ju bli så jävla, jävla mäktigt. Mm. Jag längtar verkligen. Det är första gången för mig.
Ja.
Och jag... Alltså det är ju surrealistiskt och liksom konstigt och och lite skrämmande, men mest av allt så längtar jag bara. Det ska bli så jävla härligt. Det kommer bli min bästa sommar någonsin i livet.
Mm. Vet du vad det ska bli för något?
Det vet jag.
Det vet du.
Ska jag avslöja det här också? Det är ingen hemlighet.
Det är ingen hemlighet. Ja, vad fan.
Det blir en tjej.
Det blir en tjej, fan.
Vi var rörande överens om att kolla det.
Mm.
Så här. Jag tycker det är kul att man kan kolla och sen så försvinner ju åtminstone halva namnproblemet. Liksom.
Ja,
vi har inte bestämt oss än, kan jag säga.
Jag har två tjejer själv.
Mm.
Jag visste inte att det skulle bli tjejer. Så att det blev ju att man fick döpa i efterhand. Så här. Så jag
kom efter första, att de hade fötts.
Ja, liksom. Ja. Så jag kom på första natten. Liksom. De ligger på BV, jag springer hem. Så är jag uppe hela natten och bara, shit vad ska hon heta liksom. Det var ganska spännande.
Hur lång tid tog det innan ni bestämde er? Jag har hört om vissa där det liksom går en månad, två månader.
Nej, jag bestämde mig. Jag har fått äran att döpa båda mina tjejer, eller våra tjejer.
Vadå? Du fick bestämma dig själv?
Ja, jag fick äran. Jävlar. Alltså.
Äran och ansvaret.
Och ansvaret. Men ja, jag vet inte. Jag fick den äran liksom. Ja, du får döpa liksom. Du får komma på ett namn. Och sen måste det ju bli godkänt såklart.
Mm.
Men jag fick komma med förslag. Och jag ska inte säga dem här nu. Men,
nej. Men det känns rätt. Så här,
det känns, ja, det känns väldigt rätt. De namnen satt, tycker jag.
Hur gamla är de?
De är ju 12 och 10 nu.
Ja,
Men berätta, vad är det som liksom...
Det är barn då som är på tapeten.
Mm.
Och det är i början på juni som det är...
Mm.
Estimerat. Mm. Det kan ju diffa liksom. Det är därför jag säger att det kommer bli den bästa sommaren här för.
Ja.
Men sen så har vi då en helt annan typ av baby. Det är ju att vi har öppnat det här i Malmö. Du var inne på krogbranschen. Så vi har öppnat
K25,
inne på K25. Mm. Som är alltså en sån här street food market i Stockholm. Kungsgatan 25 där namnet. Där har jag, min gode vän Jimmy och våran gemensam gode vän Timbuktu, Jason, som där har vi också hiphop.
Hiphop
och mat, musik och mat, det bästa som finns. Vi har tillsammans öppnat det här falafelstället som vi har döpt i Malmö med danskt ö.
Varför just falafel?
Därför att dels så har ju, alltså jag åt min första falafel i Stockholm för länge sedan. Men den kom liksom från frysen in i mikron. Och jag fattar inte, hur kan någon äta det? Det här är ju inte mat liksom. Det här var ju inte gott alls.
Nej.
Men om man gör en falafel på riktigt så blir det ju hur gott som helst. Och i Malmö har de haft bra falafel länge. Och det har liksom blivit lite så här falafelns huvudstad i Sverige.
Mm.
Så vi ville ta hit det. Och sen så Jimmy då, min kollega, är ju född och uppvuxen i Malmö.
Mm.
Bott där nästan hela sitt liv, förutom de här sista åren i Stockholm. Jason, Timbuktu, har ju sin naturliga liksom Lund, Malmö, Skåne koppling. Han har ju till och med gjort en skiva som heter En High Five och En Falafel.
Ja,
och jag är faktiskt född på Malmö lasarett. Även om vi flyttade till Stockholm väldigt tidigt. Men jag har mitt alibi.
Uh-huh.
Så att vi har båda alla tre har en koppling till Malmö och Malmö falafelns huvudstad. Och vi tyckte att det var dags att Stockholm fick en bra falafel.
Mm.
Det här var en idé som vi hade för 5 år sedan.
Uh-huh.
Sen dess har vi faktiskt öppnat några bra ställen. Till exempel här, väldigt nära där vi sitter, finns ju falafelbaren.
Mm.
Som gör bra falafel. Men det är fortfarande så här, det finns typ 3 bra ställen i Stockholm som gör bra falafel. Så det var dags.
Ja, jag har aldrig varit en fan av falafel faktiskt. Det är ingenting som, alltså, jag har inget emot falafel, men det är ingenting som jag beställer.
Nej.
När jag går på
du har inte testat vår
kebabställe. Ja, precis. Så att jag får
kom förbi och testa.
Komma förbi och testa.
Vi gör den med kärlek från grunden. Vi gör alla liksom såser och allting sånt själva.
Mm.
Det är en annan sak än den här trötta falafeln man har sett i Stockholm.
Mm.
Och så vegetariskt, det är liksom, det känns bra att jobba med vegetarisk mat.
Är du vegetarian?
Nej, men jag har liksom verkligen ingen sån här macho att säga inom citationstecken, för att jag tycker det är ganska töntigt att vara så här, jag köker bara kött och skriver ryktuber så här. Jag tycker det är jättegott, men jag förstår alla dåliga sidor med det, och människan äter för mycket kött nu för tiden, och djuren behandlas för dåligt och så vidare. Så att jag tycker att vegetariskt är väldigt bra, och jag strävar mot att äta mer vegetariskt. Men jag är inte 100% vegetarian alls. Men jag tycker det är kul, och jag är stolt över att jobba med den typen av mat och sprida det vidare.
Jag är notorisk köttätare.
Det är ju gott.
Men jag älskar, men jag älskar grönsaker. Och det är, för mig är det hör ihop liksom. Eller liksom, jag kör hellre en köttbit och massa grönsaker än ris och sånt där. Så att jag undviker ju oftast pasta och sånt där och ris, utan jag tar en köttbit och grönsaker. Men bra vällagad vegetarisk kost är ju också grymt. Det är ju liksom, det är bara minus köttet, annars är det ju det man äter.
Ja, jag älskar också grönsaker. Det är, jag gillar liksom inte, det finns mer saker från djurvärlden, fisk, fågel, kött och så vidare, skaldjur. Där finns det liksom saker som jag verkligen inte gillar. Men när det kommer till grönsaker, där äter jag allt. Sen är det klart att det finns nivåer så att det är godare än det. Men det finns ingen grönsak som jag inte skulle kunna äta. Liksom.
Jag äter allt utom vitlök.
Va?
Jag visste det. Jag äter inte vitlök.
Den kanske bästa av dem alla. Nej, men jag vet, den är svår.
Det är alltså, svår. Den kan antingen vara svår. Gillar man det eller så gör man inte det. Alltså.
Fast samtidigt alltså, jag kan fatta om du, alltså, du kanske inte äter vitlök så här straight up and down, eller om du verkligen smakar vitlök. Men om det är, säg att du äter en bolognese och så är det lite vitlök i den.
Ja, alltså jag klarar mig så länge jag inte känner av den så här direkt. Men jag, det jag tycker är värst är när folk ska bara, nu ska vi laga middag hemma, du vet. Och så är det svartpeppar och salt och massa vitlök. Det är så här,
jag blir överlycklig och du går därifrån.
Jag går därifrån. Okay. Alltså jag kan äta vitlök i asiatisk mat, för det finns så mycket andra kryddor. Indisk mat, du vet, de gör en
bra. Men jag fattar, du vill inte att du ska smaka vitlök och rätten. Alltså, vitlöksbröd är ingenting man ska ge till dig. Liksom.
Nej, det går inte då. Jag lämnar. Så att, där är jag väldigt konstig och alla bara, fan, ingen förstår.
Men det är okej. Okay. Man måste faktiskt inte tycka om allt.
Nej. Det är en sån här grej att inte tycka om.
Ja, det är lite kom. Ja, exakt. Nej, inte alla, men de flesta.
De flesta.
Du är inte ensam. Liksom. Du behöver inte känna att du är ensam. Min brorsa är ingen fan av vitlök.
Nej, det är det. Jag känner ju ingen annan som inte gillar det.
Har du aldrig träffat någon?
Jo, men jag undrar om de sa det för att...
Vad schyssta.
Och då var det lite så här, du vet, man träffar någon tjej som bara, men jag gillar inte heller vitlök. Men jag tror att de äter vitlök om inte jag skulle vara där.
Så, exakt, så kör du är bortröstad.
Jag har kommit på en jävla... Och jag har kommit på en också, så jag bara, du äter visst vitlök. Bara,
Men det är bra, grönsaker är...
That's the shit.
Ja, det skålar vi för gärna där.
Skål för grönsaker.
Öl är ju en
grönsak.
Ja, jag har faktiskt skördat humle på den tjeckiska landsbygden. Det är mäktigt.
Jag har rappat och turnerat mycket i Tjeckien. Bland annat i Pilsner. Där Pilsner kommer ifrån. Så att...
Wow. Alltså, det här måste jag berätta om. Varför då? Därför eller alltså, hur kommer det sig? Det är ju jätte...
Därför jag har varit en aktiv rappare i Europa väldigt länge. Kanske inte så mycket i Sverige, men i Tyskland och Österrike och Polen.
Under Iron African?
Ja.
Fan vad mäktigt.
Jag släppte min debutplatta i Tyskland. Efter 9/11 så blev jag cuttad på mitt skivbolag i USA. Och då fick jag mina masters och allting. Så jag släppte debutplattan i Tyskland. Inte många som vet.
Nej, ja, det är ingen annan.
Det här är 90, det är inte 90, det här är 2005.
Så. Exakt, jag tänkte det. Så det måste vara drygt 10 år sedan. Någonting.
Mer, 15. Va?
Nej, 12 år sedan.
Ja, 12 år
sedan. Samtidigt som din första dotter. Ja, så sådär,
ja. Ja, precis.
Det var nu, det, 2005 släppte jag glassigt, det är ungefär samtidigt där.
Ja. Så när min första dotter kom, faktiskt, så hoppade jag på en turné i Tyskland.
Men hur, alltså, nu intervjuar jag dig, eller det är ingen intervju, men nu jag måste fråga dig, för jag tycker det var skitspännande. Hur, liksom, vem kände du i Tyskland och så här, hur hookade du upp med dem? Och
det var...
Hade du någon så här bokare där också då?
Ja, ja, ja. Jag hade ett management team där. Det började med en polare till mig som heter K-Real, som gjorde ett mixtape.
Som du hade träffat...
Han är från Sverige.
Okay.
Han gjorde ett mixtape med lite olika människor. Glacius the Icy, jag vet inte om du kommer
ihåg. Ja, just det. Göteborgs.
Göteborgs killen och vad heter han? Rico Wonderman också.
Ja, de är grymma.
Och lite andra människor. Och så beslöt, eller så på något jävla vänster beslöt han att vi skulle ut och turnera.
Okej.
Okay. Och... Det första som kom upp var att vi drar till Tyskland för att Lortrop hade gjort det och sådär. Så han hookade någon kontakt där i Tyskland, så gick vi dit och gjorde en 2 veckors turné. Varpå de tyckte det var asgrymt. Det var några som bara, plocka upp mig där. Bara, fan, vi signade dig. Jag bara, jag har mina masters från New York liksom.
Men alltså vadå, du var på ett gig spelade och efteråt så kom några och ville signa dig. Alltså, det vill säga liksom den klassiska, liksom,
ja, det klassiska.
Drömmen, ja. Typ såhär. Så som det är enligt, om man ska skriva en bok eller någonting, en fiktiv bok, så är det så att gå till.
Ja,
riktigt.
Och vi hade våran turné där 2 veckor, så när 2 veckor hade gått över, de bara, fan, kom tillbaka, så de fixade en till turné för mig då. Så jag åkte tillbaka och började turnera med YouGuard från Wu-Tang.
Okay.
Körde några veckor och körde med Just Allah. Jedi Mind Tricks, öppnade för Loop Troop en eller 2 gånger, jag minns inte. Och öppnade för Mobb Deep 2 gånger. Och bara körde mitt race där. Liksom. Och
sen hur kött som helst.
Fan, ja, så det slutade med att jag hamnade i Österrike, Polen, Tjeckoslovakien typ 3-4 gånger. Alltså jag tror jag har 40 plus spelningar på ryggen. Där.
Ja, shit, vad det var... Ja, kul.
Så det var
och nice. Bland annat då Pilsen.
Ja, bland annat av Pilsen.
Nej, jag var där därför att jag blev bjuden av Pilsen och Kell.
Mm.
Och då vet du att de har ju sitt stora bryggeri där i Pilsen.
Ja.
Och det var därför jag var på tjeckiska landsbygden och skörade humle.
Ja.
Det var mäktigt att du har varit där och giggat.
Jag har varit där och giggat.
Jävligt fett. Så Tyskland, Tjeckien, Österrike sa du.
Ja. Och så Finland en gång för länge sedan.
Ja, men framförallt liksom Tyskland.
Ja, framförallt Tyskland. Alltså jag tror jag har varit i, från Nürnberg till Köln, Stuttgart, Berlin. Vad fan finns det mer för städer?
Det finns jävligt många städer.
Små obskura städer. Alltså vi har
typ... Tyskland är så annorlunda eftersom det är flest invånare i... Europa, eller i alla fall, kanske inte om det beror på Ryssland.
De är typ 80 länderna. Miljoner.
Ja, exakt, de är 80 miljoner på en ganska liten yta.
Mm.
Och deras största stad är Berlin och det är typ 5 miljoner. Mm. Det är inte så här gigantisk stor som London eller någonting. Mm. Så att det är jävligt utspritt. Så att även de små städerna är rätt stora. De har liksom många så här 500 000, 1 miljon städer.
Jaja.
Överallt.
Så att... Det gick rätt bra, så jag fick jättebra gehör. Jag fick med min video på någon sån Burger King reklamgrej där, så det gick hela Tyskland. Jag var med
Money in the Bank.
Ja, så jag var nominerad till bästa nykomling på deras största webbsida då, som heter HipHop.de. Och så här, men problemet var ju just det att Tyskland är så himla stort. Så att online gick det skitbra. Men sen när jag skulle göra en egen turné där jag var fristående, så kunde jag inte dra så pass mycket folk att det var liksom värt att boka mig. Eftersom man hade liksom 50 i den här staden, 100 här.
Mm.
Så här, det var ju...
mm.
Så att det gick ju bäst.
Men så ska man fylla en sån här venue som tar upp 1500-2000 pers.
Så att jag gjorde lite en karriär av att vara öppnare liksom.
Ja.
Sen kom ju mitt andra barn också, så det var svårt.
Jag förstår.
Att pendla.
Men du och Yougard, ni är tight like this.
Ja, vi var det ett tag alltså. Han känner ju igen mig så här. Vi pratade, jag fick ju alla hans nummer och så här. Jag ringde honom några gånger så här. Så han vet vem jag är. Vi satt ju fan på hela turnébuss.
Ja, vad fan.
Och snackade
kul minnen i livet.
Jag fick höra hela Wu-Tang story liksom.
Ja, jag kan tänka mig att det finns en del av det.
Så att, ja, han kommer nog ihåg mig. The African. Ja. Alla de där kallar jag The African. You're the African dude. Så att det var kul. Men vi ska ju inte prata om mig, vi ska ju prata om
jo,
dig.
Jo, alltså, det här tyckte jag var väldigt roligt. Jag hade liksom tvingat dig att berätta det här.
Ja. Men alltså, du har andra intressen.
Ja.
En kontroversiell grej som jag vill komma in på innan vi kommer på dina andra intressen. Du var också lite politikintresserad. Mm. Är det fortfarande så, eller var det då, på den tiden? Jag kommer ihåg ett par val.
Jag gjorde en låt 2010 som sedan Moderaterna fick använda. Mm. Egentligen så skulle den där låten kunna appliceras på de flesta partier. Kanske inte Sverigedemokraterna, eftersom den handlar om typ så här, bygga en moské, bygga en entré.
Mm.
Så länge man respekterar. Men samtidigt så tycker jag att det är så jävla svårt. Och jag har röstat, jag har varit liksom fram och tillbaka. Det är, inte, det är liksom ingenting som man bestämmer sig för livet. Så att så här, jag kommer alltid rösta på det här partiet. För att de kan förändras.
Mm.
Nu skulle jag aldrig rösta på Moderaterna. För jag tycker de är helt ute och cyklar. Liksom. Så att jag har aldrig varit medlem i något parti.
Mm.
Jag tycker det är riskabelt att bli politisk och ta så här partipolitiskt ställning.
Mm.
Så jag ångrar lite grann att det blev så, för att jag ville inte det. Jag ville egentligen bara att visa att man kan vara flexibel och att inte alltid liksom rap måste komma från ett vänsterparti liksom håll.
Mm.
Samtidigt som jag kan sympatisera med enormt mycket från Vänsterpartiet.
Mm.
Så att i min vision och hur det sen blev föll inte riktigt liksom åt samma håll.
Mm.
Men jag är intresserad av samhället. Jag är intresserad av det, jag liksom brinner för rättvisa. Jag är väldigt mån om sådana saker. Men jag tycker ofta att det har väldigt partipolitik och hur samhället är, det är inte alltid samma sak, eller sällan samma sak.
Jag
försöker faktiskt aktivt hålla mig borta från sånt nu för tiden. Men det betyder inte att jag är ointresserad. Sen jag fick rösta så har jag alltid röstat. Jag har röstat i alla tre val, alltså regering, alltså riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunvalet.
Mm.
Och jag tycker att man ska vara mån om sin rösträtt. Mm. Och man ska tänka aktivt. Och man ska inte bara göra saker för att ens föräldrar eller ens polare gjorde det.
Mm.
Man ska konstant ifrågasätta sig själv och allmänna åsikter. Så jag är väldigt intresserad. Men det är svårt att liksom torgföra de här synsättet utan att bli inmålad i ett hörn och bli missförstådd och tro och typ så här att jaha, du är sån, då tycker du allt så och tycker illa om allt annat.
Mm.
Och både jag och alla andra människor på jorden är...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mycket mer mångfacetterad än så.
Precis.
Så därför måste man vara lite, tycker jag, akta sig lite grann för det. Så jag är inte den typen som ångrar saker jag har gjort. Men jag hade gjort det annorlunda om jag fick chansen igen. Så kan jag säga.
Ja, och det håller jag verkligen med om. Och det är svårt att ha åsikter och vara musiker samtidigt, för att musik är så himla starkt, så att åsikten förs ju fram på ett helt annat sätt än om du vore en annan mediaperson. Liksom.
Ja.
Musiker har ju oftast den där, eller får oftast en stämpel så fort de yttrar sig om någonting, så blir det väldigt starkt.
Men man är så liksom humörstyrd, tyvärr, ibland. Eller liksom, så är man som människa.
Mm.
Så att beroende på liksom vad som har hänt i livet nyligen, så kan det påverka hur man mår den dagen och vad man har för åsikter den dagen. Alltså, en människa kan ha olika åsikter om samma sak beroende på vilken dag du frågar människan.
Mm.
Om du då är musiker och liksom går ut med en känsla, eftersom musik är känsla, då blir det så här, ah, du är så.
Ja,
som att du alltid dygnet runt bara är så.
Så, ja.
Ja, det är lite farligt liksom.
Och det är liksom, det är det som händer med många rappare, att de blir inmålade i ett hörn och så till slut känner de att de måste vara så liksom.
Exakt, leva upp till så här, myten.
Leva upp till
man
myten,
kanske blir en låt som rapper. Heter liksom tuggummi.
Ja, och då ska man tugga tuggummi.
Ja, men du vet så här. Så ja, det
Men alltså, du hamnade ju i annan politisk hetluft där också. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var något som hände i Uppsala.
Ja, ja.
Jag tycker det var skitkul.
Det var kanske inte så politiskt, men det var domstol och
eftersom du var du så blev det större än vad det egentligen borde vara.
Eftersom det handlade om att kissa i en buske, vilket jag vågar lova att alla människor på hela jorden har gjort.
Har gjort. Ja. Fan, buskar är till för att kissa.
Exakt.
Djuren.
Så händer det där hela tiden, varje dag. Men om man då har någon typ av liksom det kändisnivå, så ska det liksom upp i tidningarna.
Ja.
Och det blev ju ett jävla ståhej om det där. Den gången så klarade ju jag mig rätt. Alltså, då blev ju inte jag the bad guy.
Mm.
Vilket var skönt.
Jag har för mig att du blev det bättre. I början i alla fall var det så här,
nej, så det finns ju alltid som sagt var, människor tycker lite olika. Men jag måste säga att de flesta tyckte så här, va fan i helvete. Okej, han har kissat i en buske mitt i natten. Inte i en port eller du vet så här, framför någon människa. De enda som såg mig var två poliser som råkade gå över en bro. Det var ju kolsvart ute dessutom. gjorde bara sitt jobb. Jag har ingenting ont att säga om dem. Men det som blev så sjukt med det här var ju att för de var så här, jag bara, kissade du? Jag bara, jo, absolut, så här, jag erkänner. Ja, då ska du betala böter. Jag bara, okej, det kan jag väl göra. Ja, det var 800. Jag bara, 800? Ska jag betala 800 för att pissa i naturen? Vad skulle jag annars gå? Jag bor inte i Uppsala, jag hittar inte. Det är, ser du det där stället? Det är ju kö för fan 30 meter. Jag bara, 800, det är orimligt. De bara, okej, men då måste vi skicka in det här till tingsrätten. Alltså, det är deras jobb, så det är inget konstigt med det. Det sjuka sen var ju att det då drogs upp i tingsrätten. Mm. Jag blev friad i tingsrätten. Mm. Men åklagaren valde att dra det här vidare till Svea hovrätt. Så det var alltså rättegång i Svea hovrätt.
På vilka grunder liksom? Bara principer? Bara principer.
Jag undrar om caset liksom var osedligt beteende eller så här, ofredad. Ja, alltså inte liksom själva urineringen. Jag kommer inte ihåg liksom vad så här, den så att säga brottsrubriceringen var. Mm. Men det var liksom så otroligt bisarrt när jag fick det här. Jag bara du vet, jag hade blivit friad i tingsrätten. Mm. Livet går vidare.
Ingen har sagt någonting. Nej. Att det ska bli drott.
Och så bara helt plötsligt, du vet, 1, 2, 3, 4 månader senare så kommer liksom ett brev från Svea hovrätt. Man bara, wow, vad fan är det här? Mm. Öppnar och så bara, ah, du är kallad till. Man bara, nej, du måste skämta. Har inte gått vidare? Och sen när jag var där, jag tyckte att allting var en fars. Jag tyckte att det var pinsamt att slösa skattepengar.
Det blir ju en fars, för alltså, vad kan det här ha kostat skattebetalarna?
Exakt.
De vill säkert inte säga det, men det kan ju vara över en halv mille. Liksom.
Jag,
det är helt sjukt.
Jag kan inte spekulera i vad det där har kostat i löner och så vidare. Och det är också så, vad fan, vissa saker, om du friade i tingsrätten, bara det är ju bisarrt att han är där. Men hur kan man dra det vidare? För att när jag var i den där salen, eller liksom innan man går in i sin sal, så finns det som en så här tv-skärmar, där det står liksom vilken sal ska till.
Ja,
och på alla de andra var det ju så här... grov våldtäkt, väpnat rån, drog,
misshandel,
och sen så bara typ så här kissa i naturen, du vet, jag bara, det kan stämma.
Men de kanske, liksom, de kanske inte hade haft ett sånt fall på länge och ville se hur, för alla fall måste göra en sån här standard.
Ja, så här prejudikat.
Ja, prejudikat, precis. Och då kanske det var det de var ute efter, för det kan inte ha varit någonting annat än det.
Det trodde jag också.
Plus att poliser, jag har hört att det är många polisaspiranter som får köra sin praktik i Uppsala. Mm, att det är många såhär nybörjare som får... Så att för ingen veteranpolis som känner till allt pappersarbete som ingår i en sån här...
De hade inte brytt sig.
Ja, men en veteran hade inte brytt sig. Vad ska jag sitta?
Det här var ju alltså natten innan Valborg. Det är alltså hundratusentals människor i Uppsala. Det är liksom Valborgs epicentrum. Det är sjukt mycket människor där. Och inte för att jag har någon statistik, men jag lovar att det hände en del saker den där natten. Alltså, du vet, slagsmål, misshandel, skadegörelse, våldtäkter.
De ville slippa natten, så att de fick gå in tidigt och hålla på med pappersarbeten. Det måste
vara en av poliserna var ju vittna sen. Men som sagt var, jag alltså poliserna...
Det är inte deras fel.
Nej, de gjorde sin grej. Jag tycker däremot att åklagaren var ju jävligt konstig. Alltså. Mm. Men det blev ju media coverage liksom på det här. Och där jag framställdes absolut inte som något så här... Att jag hade ju begått ett galet brott. Utan media och...
Ifrågasatte.
Mera samma sak som du och jag gör. Och även i sina kommentarsfält. Sen är det klart att någon människa tyckte att det var liksom helt fruktansvärt att man hade kissat in busken.
Du vattnade busken.
Jag hjälpte till. Men det var sjukt den där rättegången. Eftersom jag tyckte att det hela var en fars. Mm. Så tänkte jag så här, hur fan ska jag liksom bete mig i den här rättegången? Så här, ska jag liksom kontakta en så här riktig advokat? Bara, fan, min polare Big Fred, eller vår gemensamma rapvän Big Fred. Jag bara, han, ja, exakt. Vi hade väl snackat om det här. Han tyckte ju också att det var så jävla roligt och bizarrt och knäppt liksom. Mm. Och så tänkte jag så här, han borde älska det här. Han är så här, du vet, han har läst till läkare nu, han är liksom så här, sätter sig in i saker, han är noggrann, han är rolig liksom. Så jag frågade honom, han bara, lätt, fan vad mäktigt liksom. Jag ställer gärna upp som din försvarare liksom. Och sen tog jag kontakt med Svea hovrätt och frågade dem, så här, får jag använda vem som helst? Liksom?
Det är försvar.
Ja, eller måste jag ha någon som har liksom, juridisk examen och sådär? Så tog det någon vecka så bara, nej men du, du är lugnt. Jag bara, ja. Ja, så då anmälde jag, Fredrik som försvarare och sen var han ledare. Han kollade upp de här sakerna såklart. Han vet bara in myndigheter och beställa gamla papper och grejer. Det fanns sådana här prejudikat. Alltså det hade varit sådana här domstolsgrejer tidigare, typ tre. Så det var inte första gången.
Nej, vad sjukt. Bara följdfråga. Du håller på med discgolf. Vad händer där ute? Får du kissa i buskarna eller?
Jag vet inte om man får det, men jag skulle åka dit liksom 1000 gånger om nitisk polis hade varit där. För då, där finns inga offentliga toaletter. Eller lättare sagt, naturen. Om man är ute i skogen så är det en offentlig toalett att urinera i. Ja,
det är berätta lite om discgolfen då.
Jag säger alltid discgolf. Det är den liksom officiella termen.
Det är ju frisbeegolf egentligen.
Ja. Ja, det är därifrån det kommer. Så att om folk undrar. För att ibland är det så här, discogolf, vad bara roligt. Så ja. Bara, nej, discogolf.
Du har en kärlek som en högtalare.
Ja, men du vet, det finns ju så här typ bowling, discobowling. Ja, du vet, den som så här lite släcker ner ljus.
Det är ju alla bowlinghallar nu.
Nu för tiden, exakt. Men nej, det är inte discogolf, utan det är diskgolf eller frisbeegolf.
Hur kom du in på det? Alltså, du,
jag testade... Ja...
I många år?
Alltså, så här, när jag var ung, så under ett par år så hade vi... Min syrras pappa hade ett torp i Småland, där jag var på somrarna. Och där fanns det liksom ett gäng... frisbees med så här typ manual, så här kastar du en forehand, så här kastar du en backhand och sånt där. Och så var man där hela sommaren och gjorde massa olika saker, men det fanns liksom ingen iPad och sånt på den tiden. Nej. Det fanns två kanaler på TV. Det du såg var V eller Macahan. Resten var utomhus och byggde en koja eller du vet rodde eller badade eller så.
Ja.
Så när jag hade polare där så var det frisbee. Så stod jag och kastade det och tyckte det var jävligt roligt. Och sen under någon sån här idrottsdag du vet, i skolan så var vi ute på Bosön ute på Lidingö. Den stora idrottsanläggningen, det är väl idrottsgymnasium och allting där. Där har de en discgolfbana, en frisbeegolfbana som de har haft alltså sedan 80-talet. Så jag bara, det här vill jag göra på liksom, idrottsdagen. Så då gjorde jag det. Och det, då var jag liksom 10, 11, 12 år gammal. Men då testade jag det första gången. Sen dröjde det sjukt lång tid. Jag glömde bort det där. Jag har inte kastat någon frisbee eller någonting. Och sen för knappt 10 år sedan, där, liksom 2007, 2008, någonting sånt där. Så var jag hemma hos en polare. Så jag bara, vad fan är det här liksom? Är det här, är det frisbee? Och då förklarade han, men det är discgolf nu för tiden. Jag visade dig, det är svårt att se i en podd. Men det, är liksom, det ser mer ut som en discus än en frisbee. Ja. En sån driver, den är liksom lite spetsig och så här. Jag bara, aha, vad bara, ja det finns ju en svinbra bana på Järvafältet. Våra gamla hoods, mellan Hjulsta och Akalla. Mellan Tensta och Husby. Ja. Det är en av världens bästa discgolfbanor.
Riktigt?
Ja, ja. Det går en European Masters-tävling där vartannat år. Det är många av proffsen i världen. Det här är ju väldigt mycket större i USA och vissa andra länder. Finland är sjukt.
De har varit i Järvas.
Ja, alla var där. Och alla, eller, många av de världens bästa spelare håller Järva som den bästa, eller i alla fall topp 5.
Sjukt, men jag sprang runt och körde BMX liksom.
Ja, det gör kids som fortfarande kan jag säga. Så, där, så då jag bara, fan det här måste vi testa direkt. Så drog vi dit och spelade och sen så jag, alltså du vet, efter första kastet jag bara okej, okay, I'm back liksom, det här, fan jag älskar det här.
Fastnar vi.
Ja. Sen är jag inte så jävla bra, men jag älskar det. Man får frisk luft, ut i naturen flera timmar. Det är liksom, ett proffs kan spela med en amatör. För att du utmanar dig själv lika mycket som du utmanar den andra. Det är inte som liksom tennis. Det är inget roligt att spela mot någon. Nej. Man är inte jämnbra. Här kan du...
Det är ganska individuellt.
Exakt.
Extremt individuellt.
Väldigt. Så det finns så många fördelar. Det är billigt. Du vet, allting med bollgolf, traditionell golf, det är så jävla dyrt, omständigt. Du ska ha liksom klubbor för tusentals kronor. Det tar lång tid. Allt det där är borta från discgolfen. Du kan komma igång för du kan köpa ett så här starter kit för typ 250-300 spänn och sen är du igång. Alla banor, förutom Järva som är privat drift och så otroligt bra skött. Den är, det kostar, jag tror det kostar 60 spänn för 27 korgar, så det är inte dyrt. Men alla andra banor i Stockholm och nästan alla andra banor i Sverige är dessutom gratis. Så det är väldigt billig och tillgänglig sport.
Så att Bo Magnus Schmidt rekommenderar discgolf.
Till alla.
Till alla.
Jag skulle vilja se fler kids från
Tensta,
Ljusta, linje 10 och linje 11. För jag vet att ni är där och jag ser att ni tittar på vad vi gör, men ni vågar inte riktigt greppa en disk. Så ut och rör på er där, alltså. Det är grymt.
Ja, sjukt alltså. Ja, men
alltså det är en stor roll.
Men hur får du tid med till exempel det jag är mest intresserad av egentligen? Inte för att det är det som är jätteviktigt här, men jag är ju musiker själv. Så jag tänker, hur har du tid till musik och hur ser du musik i framtiden för dig liksom? För att du ska ju bli pappa.
Ja,
alltså,
jag har lärt mig så mycket kan jag säga, att jag har lärt mig att planera mina dagar alltså. Jag måste vara noggrann i schemat. Jag måste vara noggrann med liksom, att göra lista som jag måste pricka av. När jag var yngre så här, när jag gick i gymnasiet och sådär, så tänkte jag så här, men jag kommer ihåg det här. Jag var bra på att komma ihåg saker, men det funkar inte längden. Så jävla bra är man inte på att komma ihåg alla saker. Och man blir inte bättre med åldern, man blir sämre. Så att man måste liksom lära sig att planera sitt liv. Heller inte dra ut på saker. Om jag har en lapp där det står så här: ring Andrew och planera in podden, säger vi. Då ringer jag dig och planerar in podden. Inte så här att jag sätter mig och är på Facebook en timme, kokar en kopp kaffe till, går ner och gör, alltså du vet, det är bara, sätt dig ner och gör de här sakerna som du ska göra.
Pricka av
liksom. Det finns inget imorgon, utan gör det nu. Men sen så kan det kan bli för mycket ändå. Nu är det så här gränsfall för hur mycket jag kan hinna med. Samtidigt
men så
är det kul att göra olika saker.
Det är man hinner ju med det man tycker är viktigt också.
Det är sant.
Så att jag känner så här, hur viktig är musiken? Nu känner du fortfarande musiken viktigt, eller är det någonting som du bara, det är kul men inte lika viktigt längre?
Så kände jag för typ, ja, när jag hade släppt mitt senaste album. Då var jag så här, det var kul att spela in det, men det var inte den där liksom brinnande känslan av så här, att det här är det absolut mäktigaste, roligaste en människa kan hålla på med. Som det hade varit innan. Och då kände jag också så här, fan, om man inte känner det, då ska man inte göra det. Då ska man inte hålla på med det här. Alltså man måste vara lite true till sig själv och till musiken och så här, respektera de andra som håller på, som känner det, då måste de fram liksom. Så jag tog inte 100% paus, för jag är fortfarande så här bokad live och sånt, vilket jag tycker är väldigt roligt. Alltså det är en, alltså jag kanske slutar när ingen vill ha mig, eller när jag typ gå på kryckor, men det kan jag alltid hålla på med. Så det har jag gjort. Men att skriva ny musik och sånt, jag hade ingen, väldigt lite motivation och tyckte inte att det var så kul. Så att då var det så här, okej, då ska jag satsa på att skriva min matbok, street food, och liksom göra annat i livet. Och det är liksom tack till alla mina underbara fans att jag fortfarande kan åka runt och spela, trots att jag liksom inte då hade släppt någon ut, att ni ändå kommer på konserter och sånt där. Men nu är jag sugen igen. Nu har jag det här, jag blir in i studion, jag har skitmycket idéer, jag har så här anteckningsblock i mobilen där jag skriver ner Det kan vara liksom om man kommer på några bra rader eller om man kommer på en idé till en text eller liksom bara så stödord i livet till alla musiker har någon typ av sån
grej. Ja, det måste liksom. Man ju ha en liten idébok.
Ja, det kan liksom, jag brukar inte skriva, jag har aldrig skrivit en hel text utan att ha någon musik eller du vet, veta någonting mer. Men man kan ha, man kan veta vad den ska handla om. Man kanske har skrivit en refräng eller du vet sådär. Mm. Och nu har jag liksom flätt ett helt album av idéer. Mm. Så att jag vet inte fan hur jag ska hinna, men jag vill släppa någonting 2017. Jag vill släppa en låt ganska snart och sen vill jag spela in ett album också typ nu, sommar, höst.
Men det är också annorlunda nu, vet. För några år sedan, då, för kanske 5-10 år sedan, då var det så här, ah, men du är för gammal för att rappa liksom. Men nu när man ser hur alla de här andra rapparna åldras, vet man, har ju LL Cool J.
Vi är fortfarande, du är fortfarande yngre än jag, och jag är fortfarande yngre än Jay-Z.
Ja, så att nu finns det bevis för att rappare kan åldras bra och fortsätta rappa dignifierat liksom. För typ 10 år sedan trodde man inte det. Då trodde man att shit, de här snubbarna kommer gå runt.
Det var för att det fortfarande var nytt. Alltså du vet, vi är i den åldern som var med. Det finns någon som är lite, som är kanske upp mot 10 år äldre än oss, som var med i den allra, allra, allra första vågen i New York.
Mm.
Men vi, du och jag, och de i vår ålder, vi var med från när det kom till Sverige, från när det liksom lämnade Bronx och så vidare. Så att allt har varit ny mark.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Så att vi visste inte. Vi kanske var så här, okej, bäst före datumet är 30. Nej, okej, det är 35. Nej, okej, det är inte
40,
det heller.
Ja. 40, 45. Nu är det fan 50.
Ja, fan du. Jag missade den här Carrie Swan-spelningen som var i söndags.
Ja, det var
men du var där. Ja, jag hörde att det var skitfett. Hur gammal är han liksom?
Shit, jag tror han är 48 eller sånt där. Om inte 50.
Ja.
Jag tror att han är rätt gammal.
Exakt.
Han är väl lite känslig för sin ålder.
No one's from the old school, cause rap on a whole isn't even 50 years old.
Mm.
Som han säger, still number one där. Där han liksom pratar då, när kom den? Typ 89.
Ja.
Där pratar han om att 50 years down the line you can start this, because we'll be the old school artist.
Mm.
Så han liksom såg det där hända. Så här, vi får se. För just nu är allting nytt.
Mm. Och han har fullföljt. Han var ju grymt tight, energisk som fan.
En av mina favoriter, Big Daddy Kane, har jag sett flera gånger. Han körde på...
Han var ju på strand också. Han var också på strand.
Exakt. Sista exakt. Nej, han var på Fasching efter det.
Va?
Ja, faktiskt. Men jag var på strand där och sen så var jag på Fasching.
Mm.
Och jag respekterar honom så mycket, för att han var så här, han frågade publiken liksom så här, vad vill ni höra för låt, vad vill ni höra för låt? Mm. Och så kunde man säga en klassiker, så körde han den, det var jättemäktigt. Men han var så här, han bara, okej, nu kommer en ny låt, jag vet att ni vill höra mina klassiker. Liksom, jag har förstått det vid det här laget liksom, och jag är glad för det.
Mm.
För att det har gett mig möjligheten att åka runt hela världen och köra mina klassiker.
Mm.
Japan, Sverige, vet, whatever. Mm. Och det tyckte jag var ett så här schysst sätt att se på det.
Mm. Jag tror att
jag kör alltid mina hits. Jag skulle skämmas om jag inte gjorde det. Och jag tycker det är kul. Och fan, det är som alltså, har gjort mig känd liksom.
Alltså det är alltså... Jag förstår ju också om man är så one hit wonder liksom, att okej, hur många hits har man, men är man som ändå Carrie Swan och varenda jävla låt man
det är 30 hits man
ja, liksom. Då kan jag förstå att många faller ur liksom. Det skulle vara konstigt om
var det mycket folk där?
Alltså det var bästa hiphop-publiken jag har sett på länge.
Ja, fan vad
det var bara en massa skickiga och tatuerade brudar och så här. Jag förstod inte, men sen...
Skäggiga och tatuerade brudar.
Ja, skäggiga snubbar och tatuerade
och
brudar.
Tatuerade brudar.
Men jag fattade efteråt att han caterar mycket till graffitivärlden.
Okej.
Okay. Och det var de som
kom ut. Ja, det kan jag förstå.
För han är ju ändå Chris, du vet. Han är en writer liksom, det är hans grej. Så att när han kom ut, så kom de ut. Det var inte den här vanliga hiphop-publiken. Utan det var... Det konstigaste för mig var att det var jättefå mörka personer.
Jaha.
Alltså jag kunde det, vi var typ kanske 5 mörka personer.
Va?
Ja, det var jag bara, men jag förstod inte, jag bara, varför inte Keris man? Liksom...
Det är väl en hjälte för varenda liksom, ja, mörk person i Stockholm.
Så jag vet inte om det är marknadsföringen eller den här... Jag tänkte genast på den här nya segregationen, liksom, att folk verkligen så här... Du vet...
Att stället ligger där, att strand ligger
där... Nej, den här nya Facebook-segregationen. Hur man marknadsför till sina peers. Förstår du? Marknadsföringen går inte ut till alla.
Okej, du tänker så.
Ja, du vet, så att... Om man tänker Facebook...
Bubblan helt enkelt.
Ja, liksom, exakt. Det var så graffitibubblan fick meddelandet.
Okay.
Men resten av folket som också gillar hiphop fick inte den. Och det räckte ju för att fylla. Och det räckte ju för att fylla det istället.
Men de som arrangerar vill ju att det ska komma människor.
Ja.
Alltså när det, om de har sålt slut så är de jätteglada.
Ja,
men jag förstår vad du menar. Jag hade nog också blivit chockad.
Men
vad,
spridningen.
Vad är han? Vad är hon?
Ja, spridningen. Alltså, jag tänkte att jag skulle se alla där. Mm. Jag tänkte så här, okej, nu kommer hela old school hiphop Sverige ut. Liksom. Det var inte en jävel där. Så att, nej, men så jag tänkte jättemycket på den här Facebook-bubblan. Att man lägger ut en sak och så delas den av ens bubbla liksom.
Ja.
Och så kommer det inte utanför.
Nej, men så. Alltså jag, du har verkligen en valid point. Alltså, jag är mer eller mindre övertygad om att du har rätt.
Mm. Så att det var så det blev. Eller det var så det kändes.
Men om det ändå var en fet publik och bra stämning.
Ja, det var bra stämning så här, och fet publik. Men när jag tittar ut över publikhavet så bara, yo, where are the blacks?
Mm.
No, jag tror han också tänkte så här. Eller han vet ju inte.
Han är van.
Han är van, han kommer till Europa. Ja. Liksom. Vi har blivit så himla segregerade att vi rör ju oss bara i samma kretsar där folk gillar samma sak.
Mm.
Det är som så här, för när du...
Man måste,
chansen att du är i den restaurangen är för att du har sett en... Någon har sagt någonting om det på din Instagram-feed. Ett Instagram-feed där du mer eller mindre skräddarsytt efter ditt tycke och vad du känner för. Liksom, förstår du? Så att... Vi rör
slav oss till algoritmerna.
Ja, vi är det. Liksom, vi har ju ingen, vi rör oss inte utanför eller testar på nya saker. Vi tror ju att vi gör det, fast det är ju inte det. Alltså, när du går in på din Instagram och bara, den här klubben är asfet, den ska jag gå på. Men hur är chansen är stor att det var meningen att du skulle se, för det är precis vad dina kompisar...
Jag blir inte exponerad till
nya saker.
Eller något helt annat. Nej. Liksom. Nej, men det här var alltså, här kan man ju sitta och prata i flera timmar. Jag tänker att vi skulle kunna gå, om du inte har jättebråttom, så skulle vi kunna gå över och ta en öl på Marie-Louvå medan jag väntar in min
Absolut.
Tjej eller någonting.
Ja. Skål. Men har du bestämt något datum på plattan eller är det bara något?
Nej, det skulle jag aldrig, alltså ett råd
jag vet,
till alla musiker, säg... Aldrig ett datum.
Ett råd
till alla... Om den inte är masad och klarar du typ håller den i
Precis. Handen. Precis. Ett råd till alla journalister. Försök alltid få dem att säga ett datum.
Ja.
För då har man något att prata om.
Exakt.
Oh, du sa ju.
Du sa ju faktiskt allt.
Men jag tycker vi avslutar där. Vi har ju skålat ett otal gånger.
Ja.
Och vi har ingenting kvar att skåla med förutom whisky. Det kanske vi ska vara lite...
Ta lite lugnt.
Ja, precis. Det här har varit AV-podden. Med Andrew. Min gäst har varit MC Bo
Magnus Schmidt.
Yes.
Bo Magnus Schmidt.
You know what I mean? Och ja, fortsätt lyssna. Det här är så vi gör det. Väldigt enkelt, väldigt avslappnat. Det är en AV.
In the house. Magnus Schmidt älskade att vara här. Jag kommer gärna tillbaks när hela varvet har gått. Lyssna. Och andra gäster, kom hit. Skål.
Tack för den här gången. AV-podden, tillbaks varannan fredag på Acast, iTunes och alla ställen där du lyssnar på dina favoritpodder. All right. Shout out.
Mm. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.